Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Gud, vår Gud, till dig vi ser, om välsignelse vi ber. Låt ditt evangelium få i allas hjärtan rum. Låt idag ditt helga ord göra under på vår jord. Våra arma själar föd, Herre God, med livets bröd. Välsigna så denna predikan så att vi får lära känna dig och kunna få den kraft vi behöver för vår vandring. I Jesu namn. Amen. Jag har som utgångspunkt för den här predikan en mening i episteltexten. Jag kommer inte att tala över hela episteltexten, den som handlar om svaga i tron, betänkligheter, att sätta en dag högre än andra dagar och så vidare. Utan där ingår ju en tacksägelse till Herren för allt vad vi gör. Och det sammanfattas med den 8:e versen i Romarbrevet 14. Lever vi så lever vi för Herren. När popartister håller konserter så kommer det ofta tusentals människor för att lyssna och se. En del artister samlar hundratals unga flickor som är närmast hysteriska när de ser sin popidol. De har bilder av sina idoler på väggarna i sina rum. De lyssnar på deras låtar så att de kan dem utantill. De verkar leva för dem. Har du tänkt på att ordet idol verkligen betyder avgud? Det kan faktiskt verka som om popidolerna fungerar som avgudar. Man lever för dem. I dagens text talas om en annan som vi ska leva för. En som inte ska vara vår avgud, utan vår Gud. Lever vi så lever vi för Herren. Vad är meningen med livet? Den frågan ställs i ett tv-program i Sverige som går i Sveriges tv som en serie nu. Meningen med livet. Programledaren ställer den här frågan till ett antal olika personer. Vad är meningen med livet? Svaren varierar mycket. Vi kan idag fundera, vad skulle jag svara på den frågan? Om jag får en mikrofon under näsan. En kamera som man vet ska skicka en bild ut till miljoner människor kanske. Vad ska jag säga? Vad är meningen med mitt liv? Eller med livet överlag? Men det blir en verkligt stor fråga när man frågar, varför finns jag till? Hur kommer det sig att just jag är sån som jag är? Om jag tänker på hur jag fick mitt liv inuti min mors kropp, så kanske mitt svar är, jag hade en slump. Det fanns miljoner möjligheter att bli olika slags människor. Och jag blev just den här jag är. Med de gener, de arvsanlag, som råkade bli sådana. Att jag är den jag är. Tänker vi den här tanken till slut så svindlade. Tänk om förutsättningarna hade varit lite annorlunda. Ja, då hade jag inte funnits till. Det var inte mina föräldrar som tänkte ut hur jag skulle se ut. Det var inte de som bestämde vad jag skulle vara bra på eller vilka svaga sidor jag har. Att mina gener som de blev var ingen människa bestämt. Nå, det är klart, vi har många drag av våra föräldrar. Men ändå är jag på många sätt olik mina syskon, fast vi har så mycket gemensamt. Det är ingen slump. Vi ska lyssna vad David säger i den 139:e salmen. Du har skapat mina njurar, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Här finns svaret på frågan, vad är meningen med livet? Gud ville det. Han bestämde hur jag skulle se ut, vad min uppgift skulle bli. Långt innan jag ens var född. Gud har skapat mig, satt mig till denna jord med en alldeles bestämd uppgift. Redan när jag formades i det fördolda, skriver David. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Följden av det är en sån trygghet som vi ofta sjunger om i en sång. Vilken trygghet, vilken tröst att ur faderns händer alla varje dag i tro, stilla vid hans hjärta bo, hur än allt sig vänder. Ja, kung David hade inte sett Lennart Nilssons underbara fotografier av hur en människa blir till från det första ögonblicket vid befruktningen. Det var fördolt för David hur det skedde. Men med andens uppenbarelse kunde han se att det var underbart. Hur annorlunda är det inte för dem som överväger att ta bort ett barn som håller på att växa i sin mors mage. Det betraktar barnet som en oformlig cellklump. Ja, så har man lurat dem att tro vad det är i många fall. Det kan man operera bort på samma sätt som man tar bort ett födelsemärke. Nej. Det är inte rätt. Gud bestämmer över det. Han ser det lilla barnet och han ser inte bara det utan han bestämmer dess anlag och dess uppgift. Därför är det så fel att ändra på Guds vilja och plan. Idag på tacksamhetens söndag är det vår stora och glada uppgift att tacka Gud för att han har skapat oss och gett oss precis det anlag som han ville för att vi skulle tjäna honom med de gåvorna. Lever vi så lever vi för Herren. Så finns det också en annan sak som följer omedelbart efter det här. Dör vi så dör vi för Herren. Hur kan vi förstå det här? Om vi tänker på de ofödda barnen som inte har fått komma till världen. Födas till de uppgifter Gud har planerat om dem. Kan man säga att de dör för Herren. Eller om vi tänker på alla de länder i världen där det är hungersnöd så att barn dör som små. Dör de för Herren? Jag ska göra en utvikning med anledning av den nyhet som vi nåddes av igår. Om att den 34-årige apologeten för den kristna tron, Nabil Qureshi, har avlidit i en svår cancersjukdom som han har kämpat med ett år. Han sökte Allah, han var muslim från födelsen, men han fann Jesus, eller rättare sagt, Jesus fann honom. Och han blev ett vittnesbörd, ett oerhört starkt vittnesbörd. Många ställer sig säkert frågan, varför måste han dö? Ja, det är ju oräkneliga människor som har bett för honom, att han skulle bli frisk och få fortsätta sin fantastiska uppgift. Att vittna om Jesus bland muslimer. Varför måste han dö? Han hade mycket kvar att göra, kan man tänka. Nej, han hade ingenting kvar att göra. Det var Gud som hade gett honom de uppgifter han hade. När det var färdigt så blev han kallad hem till sin Herre och Frälsare. Så tror vi. Vi ska ju veta det också att Jesus hade gjort sin uppgift färdig redan före den åldern. I 30-årsåldern, lite drygt. Då var han färdig. Då dog han. Och fullbordade den uppgift som han var kallad att göra. Vi ska inte kritisera Gud för vad han gör. Men det som vi vet, det är att det finns en ondska i världen som vill motarbeta Guds plan. Det är den ondskan som gör att många, många människor dör utan att få höra om Jesus. Det är den ondskan som tar livet av en ofödda barn. Det är den ondskan som dödar människor i krig och allt annat som är ont. Den djupa orsaken till att vi ska dö, det är synden. Synden har kommit in i världen och förstört Guds goda skapelse. Djävulen har med sitt gift fördärvat det som Gud gjorde gott, så att lidande och död har tagit makten över skapelsen. Men det är inte de här frågorna som Paulus behandlar här. Han riktar sig till kristna och ger förmaningar om hur vi ska ställa oss till frågor om livet, meningen med vårt liv, om det är så att vi får leva ännu eller om vi ska dö. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Den här episteltexten som vi då inte idag går igenom, den skulle ha väldigt mycket att säga oss. Den handlar om hur vi ska leva så att vi inte blir till anstöt för andra. Och då det gäller frågan om den kristna friheten så säger den oss att vi är fria, men inte så att vi lever oss själva till behag, utan så att vi ska leva som Guds tjänare eller slavar, kan man också säga. Det att vi får vara Guds tjänare har blivit kallade till att föra ut vittnesbördet om honom. Det är det som gör att vi tackar Gud. Hur det blir i praktiken. Hur det är om vi lever eller dör. Vi ska därför nu lära oss varför vi som kristna kan tacka Gud. Och vi ska göra det genom att sätta in den här texten i Romarbrevet 14 i sitt sammanhang. Vi ska se vad Paulus skriver två kapitel tidigare, i det 12:e kapitlets början. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Varför skriver Paulus? Därför. Det ordet berättar att han har sagt något viktigt tidigare. Något som han nu hänvisar till. Vad var det? Jo, det är en genomgång av vad Gud har gjort för oss. Först visar Paulus oss i början av Romarbrevet hur vi människor har vänt Gud ryggen. Hur vi därför skulle vara värda den eviga förtappelsen. Om han inte hade gjort något för oss. Han predikar en sträng lag som ställer alla människor inför det faktum att vi alla har syndat. Men så berättar han om den rättfärdighet som han har uppenbarat för oss i Jesus Kristus. Som finns färdig för oss och för alla människor att tas emot i tro. Och den rättfärdigheten har han gett oss utan att vi har förtjänat den. För han skriver i Romarbrevet 5. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Han dog för oss medan vi ännu var syndare. Tänk så underliga ord. Det var inte för dem som först hade gjort mycket gott och som hade bett Gud om att få bli hans barn. Det var inte för dem han dog. Han dog för alla människor. Medan alla dessa människor ännu var syndare. Vi blev Guds fiender genom den synd som Adam drog på oss i paradiset. Men som Guds fiende blev vi försonade. Då man har försonats med sin fiende har man blivit vänner. Gud är inte längre vår fiende. Sedan Jesus lidit och dött för världens alla synder ser Gud ingen synd längre i hela världen. Nu ska de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom Jesus, så säger han i samma Romarbrevet 5. Det som Jesus gjort för hela världen vill han nämligen föra till oss personligen, så att var och en som tror ska vara fri från domen och få evigt liv. Därför går Paulus i det 6:e kapitlet i Romarbrevet till det personliga planet. Han berättar hur vi i dopet blivit begravda med Jesus och hur vi genom det fått vår gamla människa, vår syndakropp, dränkt och dödad i Jesu blod. Det har skett för att vi genom dopet ska uppstå tillsammans med honom för att leva det nya livet. Det är märkligt med det här avsnittet i Romarbrevet 6. Hur grammatikens tempusformer flyter ihop, tidsformerna. Vi uppstod. Vi har uppstått. Vi ska uppstå. Det här blir liksom ett. På samma sätt som vi har dött. Vi ska dö. Vi ska döda. Vi ska döda våra lemmar som hör synden till. Genom dopet förenades vi med Jesus. Vi fördes liksom genom tid och rum till korset. Förenades med honom där på Golgata kors. Och då fick vi del av allt det som han gjorde för hela världen. Men vi ska dränka vår gamla natur. Vi ska döda vår gamla natur. Genom att påminna oss om att vi är döpta. Varför vi är döpta? Jo, för att leva för Herren. För att vi därför inte kan låta vår gamla onda natur regera. Vi ska uppstå med Jesus. Eftersom vi har uppstått med Jesus. Och det här att vi ska uppstå med Jesus, det sker genom att den nya människan som har fötts i dopet ska regera i våra liv. Den är skapad i oss för att leva i hans gemenskap. Har du begrundat hur stort det här är? Då du döptes så flyttades du alltså till korset. Och var tillsammans med honom i hans död på korset. När du föddes till världen så hade du en syndakropp, den gamla naturen. Men den syndakroppen begravdes genom dopet. Sen var du också med Jesus i hans uppståndelse. Och en ny människa föddes som skulle leva med honom det nya livet. Den här nya människan är fri från lagen. Jesus har ju gjort allt vad lagen kräver. För han levde helt utan synd. Och det rena och det heliga livet som han levde, det klädde han på dig och mig i vårt dop. Hans liv är ditt, hans liv är mitt. Det här är det allra största som vi får tacka Gud för idag och alla dagar. Det är det här som Paulus avser med sitt därför. Det som skedde en gång i vårt dop, det ska ske varje dag. Martin Luther har en väldigt fin förklaring till dopet i Lilla katekesen. Då han frågar, vad betyder det här dopet i vatten? Det betyder att den gamla människan i oss ska dränkas genom daglig gånger och bättring och dödas tillsammans med alla synder och onda begärelser. Och att sedan en ny människa dagligen ska uppstå och leva i rättfärdighet och helighet inför Gud för evigt. Här är det liv som vi lever för Herren. Det är den nya människans liv tillsammans med Jesus. Det är på grund av det här som Paulus kan citera så här märkliga ord i 1 Korintherbrevet 6 som många har missförstått och som så lätt kan missförstås. Allt är lovligt för mig. Tänk så märkliga ord. Allt är lovligt för mig. Det är inte alls så att kristendomen innebär en lång rad med förbud. Det här får du inte äta eller dricka. Det här får du inte ta på. Det här får du inte se. Livet som kristen är inte ett liv bakom galler. Instängt i en massa förbud. Men notera fortsättningen. Men allt är inte nyttigt. Men jag ska inte låta något ta makten över mig. Allt är inte nyttigt. Jag ska inte låta något ta makten över mig. Det finns en massa sånt som hotar att ta bort oss från gemenskapen med Jesus. Sånt är farligt. Inte vill vi väl blanda in gift i maten för att det ska bli lite bättre smak. Inte ska vi väl heller utsätta oss för gift i det vi läser eller det vi ser på datorn eller i TV. Det kan bli så att det giftet tar bort oss från Jesus och det slutar inte bra. Och det finns också många faror i våra vanor som kan ta makten över oss och på samma sätt hindra oss från att vara tillsammans med Jesus. Akta dig för sånt. Allt är inte heller nyttigt för våra medmänniskor. Många runt omkring oss lever inte med Jesus. De känner inte Jesus. till de uppgifter som Gud gav oss för att vara hans vittnen, så att det skulle få upp ögonen för rikedomen som Jesus har skaffat åt oss alla, så att det också skulle bli deras liv. Många är svaga i tron, och vi ska leva så försiktigt med dem så de inte tar skada. Den goda regeln som aposteln anvisar oss är alltså att se om det vi gör i våra liv hör ihop med Jesus. Om det är sånt som han välsignar, eller om vi helst gör det när vi tror att han inte ser oss. Och som om det vi gör kan leda vår medmänniska till Jesus, då välsignar han det. Det är det som Paulus går igenom i episteltexten, som vi får ta grundligare en annan gång. Det är med att ta emot en svag i tron, utan att döma. Att leva så att den som är svag i tron, vår medmänniska, ska se Jesus i det som vi vittnar, både i våra liv och i våra ord. Jag vill till sist läsa en bra sammanfattning av det här från Kolosserbrevet 3. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och överallt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera era hjärtan. Den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärta. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn. Och tacka Gud, Fadern, genom honom. Amen. Lovad var du Gud och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod intill ände, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.